En podcast från Aftonbladet Ledare.
Vi ska börja faktiskt i Moskva, dit CIAs chef John Ratcliffe gjorde ett litet överraskningsbesök. Vad gör CIAs chef i fiendeland, höll jag på att säga, men jag vet inte vad det är numera för USA det där. Vad gör han där?
Vår beredskap är god.
Ja, då sitter vi här och är lite utspridda. Patrik är med. Du är med någonstans?
Ja, jag är med från en parkbänk i Bryssel.
Det kan man ju aldrig få nog av. Amanda, är du i en parkbänk någonstans?
Nej, jag sitter på Svensk Tidskriftsredaktion nere i Malmö.
Och Johan?
Johan är på arbetet i Stockholm.
Och jag sitter i en poddstudio på Aftonbladet, så det var inte lika exotiskt. I måndags den 24 augusti var det självständighetsdag för Ukraina. Och det hade varit sedan 91 då de blev självständiga. Och det är ju en ganska stor händelse på många sätt. Hur firade ni den, Amanda?
Ja, vi hade en manifestation nere i Malmö med lite talare, bland annat Anja Alvin som var med och drog igång en av våra ukrainska krogar, vi har ju flera, och även har skrivit en kokbok om ukrainsk mat. Och sen så hade vi lite eftersits på en annan av våra ukrainska krogar, Ukrainian Beer Bar, där ett ukrainskt band spelade och vi drack ukrainsk öl, så att det var mycket trevligt och lite fuktiga ögon så där under ett mycket, mycket känslosamt tal.
Patrik?
Ja, jag kommer att fira på fredag då den ukrainska ambassaden tillsammans med Myndigheten för civilt försvar har en mottagning i ett skyddsrum i Stockholm.
Oj, det var värst.
Oj, berätta mer.
Ett skyddsrum.
Ja, det är ett samarrangemang där MCF står för lokalen och det är då ett skyddsrum som man då har som event. Plats för detta. Och det är ju klart att det är en symboliskt vald plats att ha en självständighetsmottagning som symboliserar det angrepp som Ukraina är under. Och det är ju då de ballistiska robotarna.
Jag tänker att alla fattar vad det
symboliserar faktiskt. Ja, men det är bra. Jag tycker att det är bra. Framåtlutat.
Mycket framåtlutat. Johan, slår du skyddsrum under Stockholm?
Nej, det gör jag faktiskt inte alls. Det kan jag inte påstå på något sätt. Nej, jag ägnar mig åt att försöka följa läget i Ukraina. Det är väl det bästa jag kan göra rent konkret.
Ja, och jag är inte inbjuden till skyddsrummet, utan jag gissar att jag kommer att sitta här och gnissla tänderna över valbudget här istället. Men det är en ganska stor sak. Det är ändå trots allt, efter ett antal år av krig så kan vi fortfarande fira Ukrainas självständighetsdag. Så att det är ju liksom... Det betyder ju någonting den här veckan. Och det är ju ganska mycket i sociala medier om man tittar på det. Som har varit mycket evenemang och manifestationer och sånt. Som är.
Och det viktiga är att vi kommer fira det 100 år till också.
Ja, minst. Men sen var ju också utrikesministern Maria Malmö Stenegard i Kiev. Tillsammans med bland andra Finlands president Stubb. Så att det var ju ett stort internationellt uppbåd från politiska ledare från Coalition of the Willing. Som markerade en stark solidaritet.
Och i Sverige var det också en väldigt tydlig manifestation när de politiska ledarna och bland annat de två finansministerkandidaterna i nästa val, både Svantesson och Damberg, var med. Och där man också var väldigt tydlig i sitt budskap om att Sverige, oavsett regeringsskifte, oavsett vad som kommer att hända, så kommer Sverige att stå där Sverige står. Vi kommer inte att backa på något stöd till Ukraina, vi kommer inte att ändra oss, vi kommer att backa upp Ukraina tills de har segrat. Och det var ju ett ganska tydligt besked i en valrörelse som ändå är ganska tuff med ganska mycket hårda ord. Så det var man ju helt överens om. Och jag har inte hört något parti som sagt något annat heller.
Och även statsministern talade ju på manifestationen i Stockholm, ska vi vara tydliga med.
Ja, och det kommer väl att fortsätta så här. Så att det spelar väl liksom, jag tror att det spelar lite roll att Sverige har en så tydlig hållning. Men vi ska gå vidare till dagens ämnen. Vi ska börja faktiskt i, inte i Ukraina utan i Moskva. Dit CIAs chef John Ratcliffe gjorde ett litet överraskningsbesök. Ja, vad gör CIA:s chef i fiendeland, höll jag på att säga, men jag vet inte vad det är numera för USA det där. Vad gör han där? Ska vi börja med Patrik?
Ja, det är ju ingen som vet det, så spekulationerna är ju
flera. Jag tänkte att du skulle spekulera lite.
Ja, jo, men om vi kan väl börja med en spekulation, så är ju då att förra gången en CIA-chef var i Moskva så var det ju 2021. Jag tror att det var november, om jag kommer ihåg det fritt i minnet, då CIA försökte då säga till Putin att vi fattar vad ni håller på med när det gäller Ukraina, lägg av. Att varna Ryssland för det. Det här öppnar ju upp en spekulationslinje att det här handlar om att USA försöker varna Ryssland för att inte trappa upp den här konflikten ytterligare. Vi vet ju att det finns väldigt många indikationer på mobilisering från Rysslands sida. Vi vet att Nordkorea blir allt mer involverat. Och vi vet ju också att graden av hybridattacker mot Europa ökar, vilket sammantaget ger en riskbild av en prövning, test av NATOs artikel 5 eller värre, som skulle kunna inträffa. Och om det handlar om det här, det vet vi inte, men det är ju en spekulation. En annan spekulation handlar om att det skulle kunna vara förhandlingar om fångutväxling, till exempel mellan USA och Ryssland. Och enligt officiella källor så har ju inte Putin träffat CIA-chefen, utan att det här ska ha skett på en annan nivå. Och samtidigt så finns det också uppgifter om att samma dag som CIA-chefen kom så ska ju då Putin ha tagit tre stycken presidentdekret som är hemligstämplade. Och vad de innehåller, det vet vi ju inte heller. Så att det är många rykten och många spekulationer kring det här. Johan kan säkert föra in och fler.
Amanda tog ordet där lite.
Ja, jag tänkte bara säga att Putin, det har ju också ryktats om att Putin har ställt in andra åtaganden, så samtidigt som han då inte skulle ha träffat CIA-chefen enligt officiella Kreml-källor, så ska han ha ställt in andra åtaganden medan CIA-chefen var där. Så man kan ju också fundera på vad det innebär.
Alltså någonting har ju hänt. Johan, du som har mer spekulationer kanske?
Nej, alltså jag såg nyss innan vi startade här att USA har bekräftat att han var där för att träffa de ryska underrättelse- och säkerhetstjänsterna. Och det är väl hypotes ett. Den mest troliga är ju någon form av försök likt Bill Burns 21 i november. Vi ser vad ni gör, vi vet vad ni har för planer, lägg av. Just don't do it, eller vad Biden sa sen till slut. Och det hörsammade man ju inte, och det skulle man ju inte hörsamma idag, för de har ju sitt eget klockverk så att säga. Det skulle också kunna ha att göra med läget kring Iran. Men jag bedömer nog mer att det är det första alternativet. Det är någonting som man har plan på. Vi får inte glömma bort att Ratcliffe spelar ju golf med Trump i princip varje söndag. Så han är ju liksom ett slags sändebud i den här frågan. Jag noterar också en artikel i UK Defense Journal att brittiska styrkor ska deployera till Jan Mayen för övningar. Det tycker jag är intressant. Norskt territorium.
Men om man tittar på John Ratcliffe och själva besöket, om man som underrättelseorganisation tänker, nu ska vi skicka chefen dit. Hur liksom förbereder man det? Vad är det man tänker? Vad gör det? Hur ser det ut liksom när man gör en sån sak?
Alltså, tänker du på det inre arbetet på CIA?
Ja, jag tänker det inre arbetet, och lite vad vill man få ut av det? Jag menar, om jag tänker att man skickar, det är ju inte att man skickar sin vd för att äta lunch liksom med någon annan vd här. Det här är ju liksom något annat.
Det är ju ett budskap man vill framföra förstås. Ja.
Det är ju USA som, det är ju Donald Trump som talar med Vladimir Putin.
Exakt, genom sina underrättelsechefer. Så
hur förbereder man det tänket liksom när man lägger upp det?
Ja, alltså, vi vet ju inte riktigt hur det går till i USA längre, höll jag på att säga. Så att, men det är klart att det sker olika typer av förberedelser. Vilken information kan man lämna över? Och vad vill man uppnå? Det är ju där man startar förstås. Vad vill man åstadkomma, och sen får man ju liksom titta på vad är det vi kan visa upp och vad är det vi inte kan tala om att vi vet för någonting. Och hur förbereder vi själva den här dialogen. Man kan ju liksom gå ut hårt eller man kan gå ut, det finns ju olika sätt att i själva mötet presentera informationen. Så det är den typen av saker man tittar på förstås. Och där den stora frågan är ju, vad är det vi ska visa att vi vet och vad ska vi hålla inne på? Och för då tar man ju risker, då får man ju då titta på varifrån har vi kommit den här informationen. Är det en mänsklig källa som har lämnat den här viktiga pusselbiten? Då är man mycket, mycket mer försiktig för att inte det ska kunna gå härleda bakåt. Men är det kanske en inte alltför exklusiv signalspaningsresurs, ja, då kanske man då kan lägga någon slags aggregerad bild av att vi ser de här tuppförflyttningarna. Det ser man både med SIGINT och med bilder från rymden exempelvis. Va? Så att det är väl den typen av överväganden man gör.
Så om man tar det hypotetiska scenariet att Ryssland håller på att förbereda någon slags false flag-operation mot Estland i Finska viken. Vi har liksom en hypotetisk idé här.
Ja, ja.
Den består av att det ska avfyras en massa drönare från estnisk territorium mot Sankt Petersburg och sen ska Ryssland kunna reagera på det.
Ja.
Säg att det är det USA vet. Vi låtsas det, helt hypotetiskt. Vad säger liksom John Ratcliffe då till vem fan det nu är på ryska sidan? Petrushin, eller jag vet inte vem det är. Vem han nu pratar med på den sidan?
Det är Narishin. Och, ja.
Men, Narishin, okay. Men vad säger han?
Han börjar ju inte på hur det här ska gå till, utan han börjar ju med själva så att säga, designen på operationen i stort. Och sen försöker man ju då tala om också vad kommer vi göra åt det här. Det var ju väldigt spännande och vi hade ju uppe det förra gången här med att amerikanerna hade sitt ovanliga flygplan som alltså kan då störa kommunikationer. Alltså GPS-störningar, radarstörningar, kommunikationsstörningar. Väldigt liksom kraftfullt vapen, offensivt telekrig som ligger nästan under att skjuta en robot mot ett annat flygplan så att säga. Det är ett ganska kraftfullt folkrättsligt instrument att göra den typen av saker. En sak som Ryssland liksom har etablerat en normalbild av både på Nordkalotten och i Östersjöområdet, inte minst när det gäller exempelvis att störa GPS-signaler. Så att det är ju ett budskap då, vad tänker vi göra utan att bli allt för detaljerad förstås.
Och sen nu sker hela samtalet till. John Ratcliffe säger, hej, vi vet att ni tänker anfalla Estland, i så fall skickar vi marinkåren.
Ja. Om vi ska förenkla sakerna så är det väl så ungefär då.
Och då kommer naturligtvis dit jag är på väg i frågan. Vad bryr sig ryssarna om här? Vad tittar ryssarna på när han kommer dit?
Ja, de tittar ju på vad USA gör för faktiska förberedelser för att kunna göra det man säger. Det är ju tror jag, mer intressant för dem än vad USA säger. Och ser man inte att det gör sådana förberedelser utan att man ser motsatta signaler i vad som händer för övrigt från amerikansk sida så kommer ju inte hotet att betraktas som allvarligt. Och tittar vi tillbaka på 2021-2022, varför lyckades inte USA och Storbritannien få Putin att ändra sig? Ja, det var ju för att ryssarna såg ju ingenting som tydde på någonting avskräckande från amerikansk eller västlig sida som skulle orsaka något problem för dem i Ukraina. Sen räknade de ju med att de skulle vinna snabbt. Men man gjorde ju då den riskanalysen att ja, de vet om det, de säger det här, men vi ändrar oss inte för vi ser inte att de gör någonting som kan stoppa det.
Ser vi någonting som talar för att amerikanerna gör den typen av förberedelser?
Alltså man hade ju väldigt mycket underrättelseresurser här förra veckan insatta mot just Kaliningrad. Det är ju väldigt intressant. Det ryssarna gör, de tittar ju på vart är de amerikanska hangarfartygen. Och det de ser är amerikanska hangarfartyg i Mellanöstern, men inga som är i närheten här och inga som heller är i Stilla havet. Man ser Abraham Lincoln, hangarfartyget med massa problem som har varit ute på en jätteresa. Linka in i Thailand på väg hem till amerikanska västkusten. Så tittar man på var har amerikanerna sina mest kraftfulla flygplan. Alltså har man förstärkt i Fairford i Storbritannien. Vad står det på Rammstein? Den typen av information som man ju faktiskt vet i stort ungefär. Var är de amerikanska tankflygplanen? Vad vet vi om de amerikanska specialförbanden? Det är väl ungefär där man försöker se vad man gör. Sen är man ju naturligtvis respekt då för att amerikanerna har en förmåga då att skjuta robotar, exempelvis kryssningsrobotar i stora mängder. Det är ju ett vapen som man verkligen är liksom har stor respekt för. Men där kan man nog kanske tänka sig att Ryssland då, om man inte går upp allt för högt i eskalationen, att det inte möts av 84 stycken Tomahawk-robotar in mot Moskva. Va? Så att det är den typen av grejer.
Jag tänker Amanda, om man läser det här politiskt nu, den här situationen, om vi tänker att det här är liksom USA som pratar med Ryssland, vad tror du europeiska ledare tänker när de ser det här nu?
Ja, man är nog nyfiken och spekulativ, för att man kan ju inte längre räkna med att amerikanerna kommunicerar med sina europeiska allierade om vad man gör och inte gör. För ett par år sedan så hade ju det varit en helt annan sak. Då hade ju de europeiska underrättelsetjänsterna, eller åtminstone de europeiska ledarna, vetat ungefär vad det här gäller. Det kan man inte räkna med att de gör idag. Och det är ju också ett tecken på liksom den klart försämrade transatlantiska länken. Samtidigt så jag tror ju inte heller att man skickar CIA-chefen för att förhandla. Det skulle möjligtvis vara någon slags fångutbyte, men det är ju ingen del i liksom den här fredsförhandlings, det tror jag inte man kan gå på, utan snarare som det har diskuterats att det är någon form av varning, att man vet att vad de håller på med. Då får man väl vara glad att de varnar i alla fall, men det beror ju helt på vad man backar upp det med, som sagt. Det är ju en väldigt stor sak, och jag tror att det diskuteras väldigt mycket på liksom svenska på europeiska regeringskanslier idag vad det gäller. Vi har ju också, som vi kommer till lite senare i programmet, vi ser ju hela tiden en tydlig eskalering av provokationer gentemot EU och NATO, olika former av sabotageoperationer och så vidare. Så att det finns ju också en väldigt tydlig eskalering just nu gentemot Europa, och det är klart, amerikanerna har ju också intresse av att inte lämnas helt och hållet vid sidan av den här utvecklingen, för det är ju också en liksom maktprojektionsgrej. Om både Ryssland och Europa plötsligt skiter i USA i den här ekvationen, då har man ju en helt annan situation där. Men bristen på kommunikation är oroväckande, så är det absolut.
Alltså jag får kasta in en hypotes som ju är det här scenariet som jag sa förut. Det är ju ett av flera scenarier. Det finns ju massa olika scenarier, från Arktis ner till liksom Turkiet. Vi vet ju inte liksom någonting egentligen av det här. Men vad vi ser väldigt tydligt, det är ju att den amerikanska kommunikationen hittills har ju varit om trupptillbakadraganden, om att Trump är arg på olika europeiska länder, om att han ska bojkotta Spanien, om att han tycker den brittiska försvaret är helt under isen och så vidare. Det är liksom den kommunikationen. Och det är där jag är lite ute och fiskar. Liksom, hur trovärdigt tror man det är när USA då ska nu höja tonläget? Om man tittar på det som står då, när den här informationen kom, det var innan den blev bekräftad ska jag säga då, så uttalade sig då en tidigare former deputy director of US National Intelligence, Bert Sumner, säger till Wall Street Journal att budskapet när man skickar en CIA-chef, det låter ungefär så här: we know what you're doing to do and you're better not do it. Så det är väldigt tydligt så här liksom, som han förväntar sig. Men säger man det samtidigt som man har sagt att man ska dra tillbaka alla trupper, eller många trupper?
Ja, amerikanerna kan ju absolut göra det. Den här liksom splittringen och motsägelsefullheten i den externa kommunikationen har ju präglat hela mandatperioden. Och det är ju ständigt den här återgången till någon slags idé om förhandlingstaktik. Och det kan de mycket väl tro på, åtminstone delar av dem. Att genom att kritisera sina allierade öppet så vill man då tillskansa sin position i förhandlingen och få dem att ändra sig. Medan man har en helt annan kommunikation internt. Och det här är ju, vi har ju också hört det budskapet från många av våra militära företrädare, att samtidigt som den politiska retoriken är väldigt het och konfrontativ, så har ju väldigt mycket av det faktiska samarbetet och utbytet fortsatt som vanligt. Och det hade ju i så fall gått i linje med detta.
Vem ska vi lita på här? Ska vi lita på vad John Ratcliffe säger i slutna rum eller vad Trump säger i öppna salar, så att säga?
Vi ska nog lita på båda eller inget av det. Vi får nog förhålla oss till att det är så här splittrad kommunikationen är och att det finns saker som fungerar men att den politiska retoriken naturligtvis påverkar.
Vi får nog då kommer vi tillbaka till Johans gamla käpphäst här. Vad tänker ryssarna? Mm. Så livet det jag sa nu och det vi pratar om här. Vad tänker ryssarna om den här helheten? Vad står det på deras streck och papper liksom?
Ja, det är ju de militära dispositionerna och vad är den politiska viljan. Sen ska man ju komma ihåg att just Ratcliffe är ju en av de största Rysslandshökarna i den amerikanska administrationen. Han är ju känd och CIA arbetar ju tillsammans med sina ukrainska kamrater i Ukraina för att hjälpa Ukraina att slå mot ryska mål. Så att det finns den biten, alltså de möter en hök egentligen som kommer från USA där. Det är inte Witkoff som är där utan det är John Ratcliffe och han har en klar uppfattning om att Ryssland är en motståndare till det amerikanska sättet att leva.
Vilket också ses som en anledning till att Putin inte träffar honom. Att Putin vill styra vem man träffar och då träffar han de som är mer gynnsamma för honom.
Och är det mer eller mindre troligt att det kommer en rysk insats efter detta? Vad tror ni? Det kan ni inte svara på, det fattar jag också. Men vad tror ni?
Vi vet ju inte ens vad det rör. Alltså, det kan ju vara...
Det rör ju någonting.
Ja, det rör någonting. Men vi vet ju inte om det rör till exempel en planerad ytterligare eskalering eller en planerad insats, någonting specifikt. Eller om det snarare rör, vi ser vad ni håller på med gällande de här eskalerande sabotageaktionerna. Som ju, återigen, vi återkommer till, men som ju bör bli riktigt allvarliga. Om det är någonting sånt man vill sätta, liksom, vi ser vad ni håller på med gällande det här och detta måste ta ett slut. Och det beror ju liksom, beroende på vad det är så kan ju den här påverkan vara mer eller mindre effektiv.
Ja, det kan moderera så att säga. Det finns ju också kompletterande till detta så har vi under en lång tid, sista året, sett också att ryssarna positionerar allt fler satelliter i rymden också. Och där finns det ju en diskussion i vad de är ute efter och om de då skulle kunna spränga av laddningar ute i rymden för att förstöra amerikanska satelliter. Det skulle ju faktiskt kunna vara en sån sak också, även om inte det kanske är lika troligt i och för sig. Jag tror inte på fångväxlingar. Man skickar inte CIA-chefen och pratar med sina motsvarigheter. Det här kan man reda ut på State Department.
Patrik?
Nej, men jag tänker att om vi nu leker med tanken att det är det här scenariot det handlar om och det här har varit budskapet som
Estland,
har varit
inne på. Estland, något variant på temat.
Ja. Då kommer det här kommunikationen ensamt inte att förändra Moskvas riskkalkyl. Det behövs andra saker som korresponderar mot det budskapet för att kunna påverka riskkalkylen. Om det sen förändrar Moskvas beslut, det beror ju på vad man gör ytterligare. Men enskilt isolerat så tror jag inte att det har någon betydelse.
Vi vet inte kan man säga, men det är i alla fall en extremt intressant säkerhetspolitisk signal att det händer. Någonting vi däremot vet är att Slovakiens polis har sagt sig att ha stoppat en planerad attack mot en ukrainsk ägd drönarfabrik i staden Presov i östra Slovakien. Och den tillhör ett ukrainskt bolag som heter Skyeton och de gör då drönare. Det här är alltså i Slovakien, i ett NATO-land. Och om attacken hade genomförts, säger polisen, så hade det orsakat en stor brand med omkring 70 anställda som befann sig i anläggningen. Så det är ett mycket storskalig attack som det handlar om, som man har avstyrt. 3 stycken utländska personer har gripits, men vi kan väl anta att bakom vem det nu är så finns det så finns Ryssland på något sätt i alla fall i någon tråd här. Kan vi anta, det är ingenting vi vet, men det är nog i alla fall en rimligt antagande. Det här är ju en av väldigt många attacker som vi har sett runt om i Europa på senare tid. Och en väsentlig eskalering av hybridkriget mot väst. Och det har ju också diskuterats att eventuellt Sverige kommer att kunna påverkas av, eftersom vi har en stor produktion där vi skickar vapen till Ukraina. Så att det här är ju väldigt alarmerande och det är ju, tycker jag i alla fall när jag läser storleksordningen här, faktiskt något helt enormt. Skulle man elda upp en fabrik med 70 personer i så står vi ju i ett helt nytt läge.
Jag vill bara påminna om att man sprängde ju tidigare runt 2014 där ammunitionslager med dödsoffer också.
två döda, om jag inte minns fel, va?
Ja, i Tjeckien. Så att det har ju varit mycket, mycket omfattande sabotageaktiviteter.
Det är ju politiska mord vi har sett i Europa. Vi ser den här typen av attacker mot försvarsinfrastruktur eller företag. Alltså det är väldigt...
Jag har sett attack mot polsk järnväg där det var mer tur än någonting annat, att det inte blev några allvarliga skador med tågurspårningar och sånt till följd också.
Men Johan, du som följer detta, vad händer?
Nej, men man ser ju att Ryssland, om i enskilda fall så kan det säkert finnas andra förklaringar, men den sammanlagda mönstret är ju att Ryssland ligger bakom den här typen av kampanjer, och det är ju tydligt att bland annat då försvarsindustrin är ett mål för Ryssland. Och det bekräftades ju av finländske statsministern Orpo, som vi var ute här om dagen och varnade då för att det var en högre risk med sabotage eller med attacker mot försvarsindustri i Finland exempelvis. Vi har ju danskarna som ska samproducera eller producera åt Ukraina. Vi ska komma med Gripenplan, och vi har levererat en massa försvarsmateriel till Ukraina med stor framgång. Så att det är klart att det finns. Vi har besöket hos Saabs vd. Vi har mordplanerna på
Rheinmetall
vdn och så vidare. Så att, och vi har den bulgariska affärsmannen vars fabriker och personligen själv då blivit utsatt. Så att det här, och Tjeckien nämnde det nyss, så att det här finns ju en massa med saker som pågår riktat mot just försvarsindustrin.
Mm. Amanda?
Ja, nej, det är ju bara att konstatera att det här är ju en eskalering. Det här är ju, som konstaterat, har ju sabotageattacker pågått länge, men man blir ju allt... Ja, vad ska man säga? Modigare är ju fel term, men kaxigare, ger sig på större mål, fler mål, är beredd att offra fler människoliv. Och det är någonting vi får förhålla oss till, dels genom att vi måste ha en betydligt bättre beredskap, både mentalt och rent praktiskt naturligtvis. Nu har ju Saabs vd uppenbarligen personskydd och så vidare, vilket naturligtvis är helt rätt. Men det innebär ju att många andra företag måste steppa upp bevakningen kring sina produktionsanläggningar, sin personal, även lägre ner. Men också att vi måste ha mental beredskap för att den här typen av saker kan hända, att vi inte kan låta det påverka vår liksom övertygelse och vårt stöd till Ukraina. Det här är en risk vi tar, men det är en risk vi måste ta, och det är en risk som är värd att ta. Men det kommer kräva en omställning. Jag tror fortfarande det är väldigt många, även inne i systemet så att säga, som inte har förstått hur långt det här har gått och vilken nivå vi ligger på. Återigen illustrerat av den totala avsaknaden på diskussion om försvarspolitik i valrörelsen till exempel. Så att det kommer vara en omställning, och det kan mycket väl vara någonting sånt de här förhandlingarna har hjälpt, därför att det här är ju naturligtvis en helt oacceptabel nivå, ett helt oacceptabelt beteende. Det här är ju i någon mening krigshandlingar på riktigt.
Men Ryssland verkar ju inte jätteavskräckta. Det har ju pågått i flera år nu. Det känns ju inte som att tjänsterna lyckas avskräcka ryssarna från att bränna upp någon ny jävla fabrik eller attackera något nytt järnvägsspår. De bara fortsätter ju.
Har vi inte reagerat tidigare? Så det här har ju liksom varit liksom, hela den moderna historien visar ju detta. Invasionen av Krim som sedan blev den fullskaliga invasionen. De här ökade sabotageaktionerna. Mordförsök och mord på avhoppade ryssar inom EU till exempel. Vi har ju inte stoppat dem förr. Och då känner de sig liksom uppmanade att fortsätta. Och även om enskilda nationer kanske har reagerat och markerat, så har ju den, inte minst den europeiska samreaktionen, varit väldigt bristande. Och det skojas ju mitt i alltihop om detta väldigt mycket på sociala medier just nu, att Tyskland egentligen inte vågar peka ut vem det är som har stått bakom de här drönarattackerna och liksom attentatförsöken och så vidare.
Nu är det Leipzig.
Ja, precis, Leipzig. Men liksom även tidigare att man pratar väldigt löst om vad det faktiskt handlar om, trots att alla naturligtvis är väldigt medvetna om vad det handlar om. Och Tyskland är ju en storspelare. Så att om vi inte kan få ihop de form av enade europeiska reaktioner, så kommer nog Ryssland känna sig manad att fortsätta. Ja, det är en väldigt stor brist och där ligger ett väldigt stort ansvar, inte minst hos Tyskland, men även hos Frankrike och Italien som har varit talat ganska tydligt men inte alltid agerat, inte minst Frankrike som fortfarande tillåter ryska medborgare visering så att de kommer in i EU och kan operera därifrån och så vidare. Det är mycket sånt som fortfarande ligger kvar. Man fördömer det i tal och man står bredvid Zelensky på högtidsdagar och lovar sin liksom, lojalitet mot Ukraina. Men sen så gör man inte det man faktiskt har mandat att göra och man samordnar inte heller tillräckligt med sina andra medledare. Skandinavien, Baltikum, vi har ju ett fantastiskt jobb här i Norden, Baltikum. Men många av de stora europeiska ledarna ligger fortfarande allt för långt efter.
Järvare var ordet som Amanda letade efter.
Ja, tack. Järvare.
Mer risktagande.
Men alltså det har ju med, som du var inne på, det här med avskräckningen att göra. Man känner sig inte avskräckt.
Man känner sig inte avskräckt för att flyga in i Estnis luftrum i 12 minuter och flyga cirklar utanför Tallinn heller. Så att man kan ju någonstans tänka att lite högre avskräckningsförmåga hade ju piggat upp på flera områden.
Ja, och jag nämnde ju här nu amerikanska hangarfartyg och specialförband. Även CIA är ju faktiskt i sig självt ett avskräckningsinstrument. För de kan ju faktiskt, de har ju mandat att göra saker och ting om en president sätter ner fötterna. Att vara väldigt aggressiva och genomföra offensiva aktioner i och mot ryska mål.
Men jag tänker Patrik, du har ju skrivit väldigt mycket om Rysslands hybridkrig och Rysslands hemliga krig mot Sverige och så. Det finns ju en svensk koppling här. Rakt in i Muska, kan du berätta lite?
Nej, men det är ju det här ganska väl uppmärksammade fallet av att en rysk affärsman har en fastighet in till Muskebasen och där också vill bygga bunker. Och det finns ju ett ägande där kopplat i hans familjeförhållande och det där har ju pekats ut som en risk. Och nu har man kommit så långt så att Försvarsmakten och Fortifikationsverket vill köpa ut den där fastigheten. Och man ser ju den här drönarrisken att det skulle ju kunna vara en förbasering för ett drönaranfall som ger otroligt kort förvarning för Försvarsmakten att hantera med den här fastigheten. Och här finns ju också ett mönster som uppmärksammades först i Finland. Men samma mönster finns ju i Sverige och Norge identifierat bland annat. Och det är att olika ryska medborgare, ryska affärsintressen har förvärvat fastigheter i strategiskt område. Ni kanske minns den här 2018 var det väl Airiston Helmi, det ryska bolaget som ägde fastigheter i Åbolands skärgård där finska myndigheter slog till en razzia på alla de här fastigheterna och hittade ju då plastpåse med pengar men också att de hade köpt in gamla finska patrullbåtar som skulle ha målats om och döpts om enligt avtalet men inte gjorts det, byggt helikopterplatta och lite annat smått och gott. Det är ju ett sånt exempel. Så Muske passar ju in i den här bilden och nu börjar svenska myndigheter agera på det. Och det finns ju också utredning om möjligheten för staten att bättre kunna förvärva fastigheter med expropriering av säkerhetspolitiska skäl. Och i den här kategorin så har vi också frågan om kyrkan i Västerås, rysk-ortodoxa kyrkan i Västerås, in till Västerås flygplats. Där Västerås stad har begärt expropriering av regeringen.
Och det är Sveriges tredje längsta bana, va?
Ja, och inte helt oviktigt i ett totalförsvarsperspektiv.
Nej, jag ska säga det också om den här razzian i Airiston Helmi. Det var ju alltså en jättestor razzia som den finska centralpolisen gjorde. Och det kom ju sedermera upp i domstolen och blev liksom en rättssak i Finland.
Ja, på ekonomisk brottslighet.
På ekonomisk brottslighet. Så att man gjorde ju liksom en jätteinsats från den finska centralpolisen för att liksom, ja, försöka förhindra det här liksom, som var då. Men det är 8 år sedan.
Ja, det är 8 år sedan.
Som det liksom uppmärksammas på den nivån i Finland. Nu börjar vi prata om Muske 8 år senare.
Ja, och vi ligger ju efter Finland. Det gör vi ju. Men Norge ligger ännu mer efter Sverige.
Johan,
Ja, vi har ju skrivit om det här, Patrik och jag, bland annat i Krigsvetenskapsakademins projekt då, kring hybridkrigföring redan 2022 eller något i den här stilen. Kopplat det till militär, vi har ju haft den debatten innan också förstås, men militära skyddsområden och den lagstiftning som fanns kring detta tidigare i skyddsområdeslagen. Men för de lyssnare som inte känner till det ska vi säga också att Muskö är ju alltså en av de två, tre viktigaste militära anläggningar eller försvarsanläggningar överhuvudtaget i Sverige. Så det här är liksom inte en vanlig anläggning.
Nej. Om man tänker liksom det som Amanda var ju inne på här. Det här fladdrade ju förbi i nyheterna som en nyhet och liksom så i veckan här. Men jag tänkte Amanda var inne på det, att valrörelsen, vi har ju nu ytterligare en vecka av valrörelsen att recensera här kring den försvarspolitiska debatten. Förutom någon felskrivning i Alltinget om Centerpartiets politik, så jag har inte hittat jättemycket saker kopplat till detta. Har ni hittat något spännande i valrörelsen om försvarspolitiken? Amanda?
Nej, men det har ju varit en del prat om Ukraina och stödet till Ukraina, och det är ju naturligtvis jättebra och fantastiskt på alla sätt och vis att vi är så eniga om det. Men det här steget att det som händer i Ukraina kan hända någon annanstans och kan ta sig vidare från Ukraina, det går inte riktigt in, och jag tycker det är så fascinerande. Ukraina pratas om som liksom väldigt isolerat fall där vi naturligtvis måste stödja dem, och det är fruktansvärt och så vidare, men inte den helt naturliga diskussionen att vad händer sen? Och hur går det här vidare? Och vad gör Ryssland på andra ställen? Vi har fortfarande inte riktigt insett att det här med krig är någonting som kan drabba andra.
Eller oss.
Patrik. Eller oss.
Ja, nej, men Anders, jag är lite nyfiken. I förra veckans podd så lovade du att den partiledare som vill komma hit och prata om försvars- och säkerhetspolitik var ju varmt välkommen. Hur många pressekreterare har ringt dig efter det där poddsamtalet?
Ingen. Jag tror att någon pressekreterare ringt och klagat på ljudet på podden förra gången i och för sig. Så det ja, har ringt pressekreterare. Men just i frågan...
Det var dock inte en partiledares nej, pressekreterare.
Så det har klagats det på ljudet.
Det var väldigt bra, för det var ju att vårt budskap ska gå fram. Så att det får vi tacka vilken pressekreterare nu var för att ha uppmärksammat oss på detta.
Ja. Vi kan väl säga då också att Amanda har vidtagit åtgärder.
Jag har skaffat en ny dator. Jag tror att det är lite bättre. Det är fortfarande inte riktigt bra. Jag ska snart åka upp och sätta mig med Aftonbladets tekniker och reda ut vad det egentligen är som gör att just jag alltid hör så dåligt. Så vi jobbar på det, och vi är tacksamma över er, våra lyssnares tålamod så här långt.
Du tror inte att det är Aftonbladets ledarredaktionsfilter på dig som moderat?
Det kan ju vara så, men det kan inte jag göra så mycket åt det rent.
Men jag tänker så här liksom, nu har vi då, två och en halv vecka kvar av valet liksom. Så att, och nu på söndag så är det ju klimatdebatt i Agenda. Sen nästa söndag så är det ju migrationsdebatten, och sen är det slutdebatterna. Vad man skulle kunna önska möjligen då i utfrågningarna, det är ju att de som frågar ut partiledarna, för det sker ju massa utfrågningar överallt liksom just nu av partiledarna på olika ställen, att man också tar upp till exempel en sån liten detalj som hur ska du finansiera alla de här försvarsökningarna som alla nu är överens om. En sån liten detalj skulle ju man svara väldigt olika på antagligen. Eller man skulle kunna ställa frågan, hur tänker du kring försvarsberedningens slutsatser? Stämmer den budget som vi har med de slutsatser försvarsberedningen drar?
Räcker de satsningar som man är överens om? Eller behövs det fler satsningar som man kanske inte är lika överens om? Hur är det till exempel med marinens nya fartyg?
Ja, det är två tips på frågor man skulle kunna ställa till partiledarna i de utfrågningar som är kvar. Och svaren kommer att bli väldigt roliga att lyssna på. Därför att det är väldigt uppenbart att ingen, så vitt jag har sett det, finansierar de nivåer som vi pratar om idag. Och ingen har än så länge förhållit sig till det faktum att försvarsberedningens totala insatser och totala nivå ligger under den beskrivning av säkerhetsläget som försvarsberedningen själv gör.
Men det är fortfarande inte för sent för en partiledares pressekreterare att ringa Anders Lindberg för att vara med i podden Höjd beredskap och reda ut de här frågorna.
Ja, och till alla andra, så just de två frågorna är lite viktiga, och de handlar om några hundra miljarder kronor. Så när folk sen kommer om utspel om någon miljard hit och någon miljard dit, det är liksom växelpengar i sammanhanget om man inte kan svara på de här frågorna. Johan.
Jag bara säga sak helt oplanerat. Och det kanske vi kan komma tillbaka till nästa vecka. Det här P3-avslöjandet med TikTok. Med scrollningar och sådana saker. Det skulle jag ju gärna vilja plocka in som frågor också. Varför finns de här politiska partierna på TikTok? Varför finns Försvarsmakten på TikTok? Och så vidare och så vidare.
Jag tycker jag att finns det här på TikTok.
Med beteende, det har inte mig.
Men du jobbar på Aftonbladet.
Men Johan, vad roligt. Det är ju jag som brukar tjata om TikTok och varför Anders är på TikTok, att alla borde lägga av med det.
Jag är på TikTok.
Nej, men alltså jag har ju haft uppe det här med att Försvarsmakten är på TikTok. Jag tycker det är helt förkastligt.
Ja. Jag tycker att man ska vara där människor är, och då är tyvärr problemet att människor är just nu på TikTok. Sen kan jag säga att jag håller faktiskt med om att det börjar faktiskt bli ett problem. Det här med Fagersta som hände, alltså jag grävde igenom den här miljön, TCC, True Crime Network, den miljön som den här misstänkta gärningsmannen befann sig och uppenbarligen levde större delen av sitt liv i. Och att inte TikTok har plockat ner det värsta av det materialet, det här hyllningar till skolmördare och hyllningar till diverse massmördare och så, det är en gåta. Alltså materialet är helt vedervärdigt. Och jag förstår att radikaliseringen sker i den här miljön, men den sker ju med TikToks algoritmer. Det är samma jävla algoritmer som alla andra ungar är utsatta för. Sen är just det här kaninhålet fullkomligt avskyvärt.
Och som också gör att om du slår på en ny telefon på landsbygden så drabbas du i ökad utsträckning av nazistiska budskap etc. 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 som Petra visade.
Så är det.
Ja,
och vem gynnas av det? Punkt, punkt, punkt. Nej, men, och det gäller TikTok för bolag? Punkt, punkt, punkt.
Fast jag ska säga att det gäller på alla områden. Söker du på djurskydd så hamnar du snart på någon djurrättsaktivist och sen hamnar du på någon terroristsajt. Liksom. Så att,
det här var grejen att de bara scrollade.
Min syftning här är ju inte kopplat bara till den miljön, utan det är ju kopplat till radikalisering, polarisering, samhällsundergrävande. Vi måste konstatera att TikTok är ett sådant verktyg, och vi får ju också konstatera vad TikTok ytterst styrs ifrån, och det är ju det kinesiska kommunistpartiet.
Men det är en gåta att detta får fortgå, men vi får återkomma till det. Hörni, tack för idag. Så har vi lite kortare avsnitt nu när vi har dem varje vecka här i valet. Och så hoppas vi att det dyker upp lite valdebatt i de här frågorna. För som sagt, det här är större än i stort sett alla andra frågor i sak och kostar mer och kommer att få väldigt stora konsekvenser. Så att det vore ju kul att höra vad partierna tycker lite runt hörnet.
Och du som lyssnar, tagga en partiledare med det här avsnittet och säg åt dem att de är välkomna.
Tack för idag. Hej, hej.
Tack.
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.